5 mil om Lycksele så fanns det ett litet gruvsamhälle som heter Kristineberg. Eller fanns eller finns. Och den orten är förknippad med en händelse som ägde rum den 29 november 1946. Kanske någon vet vad det är. Jag ser någon här. Det hände 107 meter under jord. Det var nämligen så att strax innan maskinborrare Johan Olofsson skulle gå av sitt skift 107,6 meter under jord så gjorde han en sprängning. Och när han hade gjort det så allt verkade precis som vanligt och så gick han hem för dagen. Klockan 5 på följande morgon så kom hans arbetskamrat Albert Jönsson till brytningsrummet och skulle fortsätta med arbetet. Och då möttes han av en mycket märklig syn därför att på väggen som där det hade ägt den här sprängningen så framträdde det en Kristusbild i väldigt vit bergart mot den här mörka bergarten. Och så kommer då vid 8-tiden också gruvfogden Eriksson. Han skulle kolla till att alla borrfälten var som det var och ingen hade talat med honom utan han kommer då in i detta gruvrum och så ser han en 10-12 meter stor bild av Kristus framträda. Och han tyckte det här så märkligt så han omedelbart tar dit en fotograf för att dokumentera detta. När sedan första sprängare Johan Olofsson kommer till sitt eftermiddagsskift så säger hans kamrat Albert: du har en bild som hänger på din vägg. Och han trodde det var något vykort eller något liknande. Så kommer han in och så ser han vad det är för något som han har varit med och sprängt fram. Han blir ju helt förstummad. Och det kanske du är nu också. Och hur såg det där ut? Jag tänker att nu har jag ju väckt er nyfikenhet så nu måste vi ta bilden också så ni får en chans. Nog kan man förstå att man uppfattade detta som en Kristusbild. Och bergarten lär varit väldigt starkt vit så att man såg detta. Det här var ju så att gruvledningen, de vill ju spränga. Men arbetarna sa nej, stopp, det gör vi inte. Vi spränger inte. Och senare visade sig att om man hade sprängt här så hade man förstört, alltså det var ett bärande bergsmassiv det här som han hade förstört mycket i gruvan av det. Och det här blev så vida känt. Och ska ni komma ihåg nu att vi har fonden bakom oss att säga är historiskt, det är ju andra världskriget har slutat. Och det är precis i skarven och framträder den här bilden. Man förstår att det griper tag i människor. Det kom folk ifrån hela världen för att se det här. Och då var man tvungen att åka ner 120 meter ner i gruvan och så klättra upp en stege upp till nivå 107 meter. Jag tycker det är ganska fantastiskt faktiskt. Vill du läsa om det här så finns det på nätet. 20 år tidigare så fanns det en gammal gumma uppe i Lappland som hade gett en profetia och jag ska inte ta med den för då virrar vi ihop saker och ting. Men i den profetian så talar hon om Kristusbilden som skulle framträda i berget. Och det var en massa framtidsaspekter i den där profetian också. Mycket intressant att läsa. Sen fylldes ju den här bilden massa damm och grejer så där eller stoff. Men 1985 så beslutade man att bygga en kyrka i närheten av det. Så 1990 så finns det där nere i jorden, eller gruvan, en kyrksal där man har begravningar och vigslar och gudstjänster. Och då finns den här bilden avtecknad där nere. Kristus framträdde och blev synlig. Och det är ju det temat vi håller på med. Och jag är kvar, mina vänner, i Markus 2. Jag predikar från de fem första verserna och nu är det vers 6-9 som gäller. Och jag ska visst predika i juni och då är det slutet på det här. 10-12 är det nog, tror jag. Så blir det. Men vi vill ju att Kristus ska bli synlig. Och det är mitt bärande tema idag. Vad händer när Jesus är mitt ibland oss? Han vill göra sig synlig. Vad händer när han är mitt ibland oss? När han är i oss. När han verkar mitt ibland oss. Och förra gången så sa vi att vi... Vad som händer är att vi kan förvänta oss bli ledda av honom, för han vet vad uppbrott är. Han förstår det inifrån. Och så lär vi oss att se människans brustenhet med Jesu blick. Och idag så ska vi tala om den helige andes, vårt beroende av den helige andes närvaro, utrustning för att möta en komplex värld. Och då vill jag läsa ifrån vers 6-9. Och berättelsen är ju sådan att fyra män har kommit med sin bästa vän till Jesus. Man har rivit sönder taket, man har sänkt ner honom framför Jesus. Och Jesus uttalar de här orden till honom: min vän, dina synder är förlåtna. Och det händer någonting när Jesus säger det. Det var ju fullt utanför huset, så de här männen kunde inte komma in. Och när man läser de andra texterna i evangelierna så ser man att på första plats så satt de skriftlärda och fariserna. Och det är lite det som den här texten kommer att handla om. Vad är det som händer i dem? Jag läser från vers 6-9. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna. Eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Jesus, hjälp oss, Herre, att bara höra din röst i våra personliga situationer. Ditt ord, Herre, din ande, kom igen, ber vi. Och vi vill liksom, Herre, be dig om hjälp att i den här stunden, och jag ber om att få vara beroende av dig, helige ande. Få vara beroende av dig, Far, din oerhörda kärlek. Jesus, ditt herravälde. Tack för att du vill plantera någonting i våra hjärtan idag, Herre, som har växtkraft. Tack, Jesus. Amen. De här 3-4 verserna säger någonting om vilka Gud har gjort oss till och vad han vill att vi ska förstå hur vi är gjorda. Det går liksom inte riktigt att komma förbi de här orden av hjärta, ande och kropp finns ju också med i det här avsnittet. Så det jag skulle vilja tala om i liksom för att svara, vad händer när vi förväntar oss att vi är beroende av den heliga ande och hans närvaro? Vad kan vi förvänta oss då? Ja, det första jag skulle vilja säga är att vi behöver veta någonting om hur underbart och komplext vi människor är skapade faktiskt. Och då vill jag knyta an till det här med att vi är ande, själ, hjärta, kropp och så vidare. Jag vill säga någonting om det. Och på intet sätt är det uttömmande, utan det är kanske bara påminnande. Men jag vill ändå stanna för det. Du är en människa med en själ. Vad betyder det? Och psalm 84:3 säger: min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Själen är inte något diffust som flyger omkring, utan själen är det liv du har som person. Liv bundet till en kropp skulle man kunna enkelt säga. Men den har också, det finns också längtan och tanke och vilja och känsla. Men om du tänker först ditt eget liv och den person du är. Man skulle kunna säga så här, om jag kommer hem och så frågar man så här: ja men Claes, hur var det nu? Hur var det? Hur var det många som var på gudstjänsten idag?
Nej, det var inte en enda själ där. Inte en enda kom för att lyssna på mig.
Alltså, då menar jag att det var inte en enda person. Så själ och person och liv, det är i skriften förbundet ihop. Och jag tänker på, nu vet jag, står det i Lukas 15:17, de här förlorade sonen, så står det i översättning, så står det: då kom han till besinning och sa, jag vill stå upp och så vidare. Om vi ska vara riktigt lite noga så står det: då kom han till sig själv. Det var orden i själva grekiskan står. Men vi översätter det för att det ska bli lite. Men det jag tycker är ändå bra att komma ihåg det. Då kom han till sig själv. Då kom han till besinning. Eller vi kan ju säga det till varandra. Men hör du, besinna dig nu liksom. Hallå, stanna upp nu lite. Kom till dig själv. Själen, att komma till sig själv. Hjärtat är själva, i Bibeln, uttryck för själva hemvisten för hela tanke, vilja och känslolivet. Processerna som händer där. Processerna som pågår. Jag tror att vi ofta citerar här bibelordet i Ordsordsboken 4:23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till från det utgår livet. Och vi ser ju i vår text här hur hjärtats process sätter igång när Jesus säger du är förlåten, så står det att de tänkte i sina hjärtan. Alltså processen av att gå igång och tänka vad är det han säger, kopplat till de här känslorna av att han hädade. Det var processer som gick i hans hjärta. Och Jesus uppfångar det här i sin ande. Så själ, hjärtat som i Bibeln mer står för det där som pågår i ditt liv liksom. Och det är lite lurigt, för själen ut i skriften så kan man också se att man känner och tänker i själen. Men hjärtat är själva det innersta. Vi tror hjärtat, det som bekänner och tror med hjärtat. Ande, vi har också en ande, och första Korintherbrevet 2:11 säger: vem vet vad som finns i människans ande utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Och jag tror inte att det är fel att säga att i vår ande så uttrycker vi vårt innersta, djupaste jag. Det är väl... Alltså i bönen kan vi vara hur ärliga som helst med Gud. Vi behöver inte sätta några skyddsmurar egentligen, utan vi kan uttrycka det innersta som vi har. Precis som Korintherbrevet säger. Vem vet vad som finns i människans ande utom människans egen ande? Och i syndafallet så blev detta brutet. För man kan ställa sig den frågan, har en människa som inte har relation med Gud, har den någon ande? Ja, är svaret. Men det är brutet. Och därför så talar skriften också om att människan lever i en, hon lever i ett förmörkat hjärta. Vet inte var vägen går, söker sin väg, slår sig blodig. Och Jesus i Matteus 9:36 ser människan och han säger de är illa åtgångna, rivna som får utan herde, säger han. Utan omsorg, utan riktning. Men när Guds ande kommer och föder på nytt, då återskapas bara Guds ande den här möjligheten i ditt innersta jag att säga tack, far. Då förstår du din omvärld, men du förstår också den andliga verklighet som du lever i. Vi vet att vi har blivit del av en ny verklighet. Romarbrevet 8 talar ju om att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi är inte relationslösa, vi är inte föräldralösa. Vi hör hemma hos Gud med allt vad vi är skapade till. Så där du får ta emot i, i din ande kan liksom porla upp i ditt hjärteliv och det kan bryta ut i din själ och din kropp. Och så kommer det från djupen och du ger det vidare. Och jag tycker det är fantastiskt. Det finns stunder när jag inte vet hur jag ska be och när tungotalet hjälper mig. Jag inte bara hjälper mig utan skiftar bilder liksom i min sinnesstämning. Och det måste ju ha att göra med att från djupet kommer Gud själv och ger mig andra verkligheter, påminner om nya saker. Bibelord kommer in som jag inte ens hade tänkt. Kraft kommer som jag behöver. Men det finns en sak som jag skulle vilja säga, och det är det att du kan aldrig manipulera Guds ande. Du kan längta, du kan hungra och du kan uttrycka det, men du kan aldrig manipulera. Och vad jag menar med manipulera så är det att vi ska akta oss lite grann för att låta det andliga djupa liv som vi bärar av bli till tradition och mönster som vi förfogar över, som vi använder. Vi är alltid beroende av allt det Gud ger. Och han ger av nåd. Och han ger av sin ande, sin kärlek. Han har lagt det i våra hjärtan. Och därför får vi alltid det starkaste bön egentligen vi kan ha det. Far, nu kommer jag som ett barn. Jag är beroende av dig. Barnaskapet, vänner. Det är din starkaste identitet. Den gör någonting med dig som skapad människa. Och anden bekänner sig till det. Och så vill jag också bara titta på vad de här bibelorden säger. Anden ger liv. Jesus säger att hjälparen ska undervisa och lära er. Och det står i Efesierbrevet att den heliga ande kan bli bedrövad i sin känsla. Han har en vilja i Apostlagärningarna 16 så fick Paulus inte gå dit. utan han fick inte gå dit. Det var en vilja som han fick underordna sig. Och nu när vi ser hur Gud har skapat dig och mig, så förstår vi hur nära den helige ande, när han är närvarande och uppfyller dig, jobbar i din egen person och hjärteliv. Tänk att jag måste ha tag i anden, jag måste ha tag i det. Så finns han här som en källa. Och du bara behöver egentligen stilla ner dig lite grann och säga: fyll mig. Låt mig ta emot ett helt omvänt perspektiv. Och det är ett annat perspektiv än det vi är så van att leva i den här världen, där det handlar om mycket där du ska och kan och har möjlighet att göra. Och det är inte fel. Men andens liv bubblar upp liksom inifrån djupet. Och därför kan det också vara en vånda, för vi känner tomheten. Och vi kan inte styra över det, men vi kan säga: välkommen, jag behöver dig, helige ande. Vad betyder det här då lite grann? Jo, men jag tänker så här, att du kan förvänta dig att det kommer tankar och bilder in i ditt sinne från djupet. Du kan förvänta dig att du får del av vilja och beslut som kommer ifrån djupet, och du bara vet: det här. Det här är Gud. Det här ska jag göra. Du kan förvänta dig att det kommer känslor som har djupare förankring och som du liksom inte kan kompromissa med. För det är Gud och Guds ande i dig. Vi är beroende av den helige andes närvaro i en komplex värld. Nu, det jag berättar, egentligen så vill man ju berätta det färskaste man har. Men jag berättar här därför att jag tycker det passar in i vad jag sagt. I min ungdom så var jag i Sudan, och vi var i södra delarna. 35 grader varmt. Vi skulle åka till Alexandria från en stad som heter Juba. Vi skulle åka med lastbilar som vi satt längst upp. Och det skulle ta hela resan i sin helhet 4-5 dagar. Från söder upp till Khartoum, från Khartoum upp till Wadi Halfa, och så skulle vi åka såna här hjulångare, och sen skulle vi åka tåg upp till sista till Alexandria. Jag och min kompis Gunnar, vi hade varit på en evangelisationskampanj med unga kristna sudaneser. Vi var ganska trötta, för vi hade rest och förberett det här. Och jag hade ansvar för den där resan. På 2 dagars sträcka så åkte vi med en lastbil som var tom. Och ni vet, när de kör i öknen så kör de jättefort. Det är mycket sån här gupp. Och ni vet när man kör, man känner man varje gupp. Men om man har fart så flyger man nästan över. Och det gjorde de. De hade sina fjädringar på lastbilarna konstruerade så att det skulle gå. Och jag tyckte det var jättejobbigt att sitta, för man åkte. Så jag tänkte, det går nog bättre om man står och håller så här. Så jag stod i 2 dagar och bara höll i det här. Och sen lastar han fullt med durrasäckar som en slags vete. Och sen fullt så här, och så satt vi längst där uppe. Och då gick det som kameler. Så här. Så kom vi till Khartoum. Och så tog vi tåget. Och så kom vi till den här hjulångaren. Och där följde man med. Och när solen gick upp, då vaknade man. Och när solen gick ner, så la man sig och sova. Så kom vi till Alexandria. Vi skulle ut, vi skulle få ett turistvisum. Så vi skulle åka ner och göra sista pushen liksom. Och jag kände att nu är vi här. Och ni vet, när man har ansvar, så släppte jag allt bara. Och jag kände hur fruktansvärt trött och tom jag var. Hela själslivet och kroppen också. Och så som hade man ju fått lära sig liksom om bönen, det är vägen. Ja, det är det ju. Så jag var där i den här lägenheten själv och så gick jag ner på knä. Och så ber jag, och ni vet det var som, det bara studsade mot taket, alla böner. Kom ingenstans, det var tyst, det var, himlen var stängd för mig. Varför? För att det hade, jag hade någonting med mig i mig som gjorde att jag var slut, jag var tom. Och där när jag ligger på knä så hör jag, ställ dig upp, sträck ut händerna och ta emot. Och jag kan lova att jag var säker på att jag höll på att flippa ur och bli galen. Nu går det överstyr, tänkte jag. Och så gjorde jag det. Så ställde mig upp. Ensam i mitt rum. Och så sträcker jag ut här. Och så bara står jag där utan ett ord om bön. Och så känner man hur Guds kraft bara strömmar igenom mig. Jag var färdig på ett, så förnyat till att kunna lära mig lite mer arabiska. Och hämta in vilan som jag så väl behövde. Jag berättar det här för det är ju inte för att det är grejen att jag har gjort, utan den grejen är ju att vi är ju i de här tomhetssituationerna så många gånger. Och jag bara vill att vi ska liksom se att Gud är närmare än vi anar. Och vilken resa du är på, det vet bara du. Men han är där hos dig. I känslan som kanske är tom, eller tanken som inte vet vart den ska gå, eller viljan som känner sig, whatever. Han är hos dig. Du är hans barn, han skulle aldrig svika dig. Skulle aldrig överge dig. Så jag bara vet att Gud säger till dig idag, jag är din källa och jag vill fylla dig. Jag vill sända dig ut en komplex värld som behöver människor som har källan inom sig. Det var min första punkt. Vad kan vi förvänta oss när vi blir beroende av den heliga ande? Och med risk för att ni ska somna till av stund så fortsätter jag faktiskt. Och jag vill tala om någonting som vi ser här i den här texten. Det är liksom det här hjärtats process. Varför säger han så? Ingen kan ju förlåta synder. Det är ingen utom Gud. Och Jesus känner i sin ande. Det här hjärtats process som först är som en inre dialog hos de skriftlärde. Och det blir som en process i hjärtat med starka, ifrågasättande känslor. De har en kunskap och övertygelser, och det finns egentligen en grundfråga. Har man kunskap eller och andlig blindhet? Hur hänger de där ihop? Och det är någonting av det jag tänkte jag försökte säga. Så när Jesus uttalar, mitt barn, dina synder är förlåtna, så är det som att vi precis får se och göra ett studiebesök i deras hjärtas inre process. Bara Gud kan förlåta synder. Ja, det var ju helt rätt. Och i Markus 8 så står det, Jesus kände i sin ande. Eller för att vara riktigt noga, så står det i texten, Jesus kände omedelbart i sin ande. Alltså att han kände i sitt djup hade inte att göra med, ja men jag vet ju att skriftlärda, de är ju sådana, de tänker ju sådana. Så det gick omedelbart därför att Guds ande verkade i honom. Och han kände igen hur tankegångarna gick. Och det här har att göra med lite grann vad jag vill liksom lyfta fram, att beroendet leder oss till till uppfyllelsen och närvaro av Guds ande, men också att Guds ande vill utrusta dig och sin församling, för att det är en komplex värld vi lever i. Jesus bemöter inte deras hjärtas inre resonemang. Han går liksom inte i, pressar dem, för det hade lett till mer försvar hos dem enbart. Utan han ställer en fråga, vilket är lättast att säga. Och så kommer han rakt in i deras komplexa tankemönster. Och han kommer rakt ner in i deras hjärta. Vi kan ju fundera på det där med öppna och stängda frågor. Stängda frågor är sådana frågor som man ställer och som man får ett svar med som är ja eller nej. Du frågar, om jag frågar, skulle ha frågat mina barn om de gick i skolan. Var det bra i skolan idag? Ja. Då är den diskussionen slut. Kommer vi inte mer. Men öppna frågor är det. Frågor som ger människan ett utrymme att svara hur hon vill. Om hon vill berätta mycket eller lite. Och vill jag ha ett exempel på det så är Lukas 24 ett jättebra ställe. Emmausvandrarna och se hur Jesus har för samtalsmetodik. Han jobbar med öppna frågor hela tiden. Ända tills han tycker nu är det dags att säga något. Såklart att bara Gud kan förlåta. Det var ju inte fel. Och inom sig, när Jesus frågar vem kan förlåta inom sig, så tänker man så här. Han kan inte. Det kan ju inte vara så att han kan förlåta synder. Det kan ju bara Gud. Så det handlar inte så mycket om. Det handlar inte så mycket om. Eller vill säga så här. Det handlar om vem Jesus var. Var han Gud, Messias eller inte? Nej, men det kan han ju inte vara. Men nu måste vi komma ihåg att så många människor hade ju blivit helade. Så det var inte det, kan Jesus hela? Nej, det var inte det vad frågan var. Utan Jesu identitet. Det var det som man inte hade en acceptans för i sitt hjärta. Och de var nog ganska klara på att, eller rätt sagt, om Jesus hade nu, om man nu skulle hela den här människan, om det var ju hans ord, det var det Guds ord, och då var Gud mitt ibland dem. Och då var de tvungna att göra någonting med det. Och det här är lite som jag vill komma åt när jag säger att när vi talar med människor så är det egentligen bara Guds ande som kan komma på djupet i människors komplexa tankemönster. Vi kan känna att vi är väldigt glada för jag har berättat det här. Men jag längtar efter att få komma i beroendet av den helige ande på det sättet att jag märker att det gräver sig djupare in. För att det blir som Jesus säger, när hjälparen kommer så ska han överbevisa världen om syndom och rättfärdighet. Det är lite starkare på något sätt för mig. Men han ska också förhärliga och ta av mitt och förhärliga mig. Så det här beroendet av den heliga anden när vi möter människor. Och jag tror, vänner, jag tror att där det finns en enhet i en församling bland Guds folk så öppnar sig himlen på ett helt annat sätt. Och Guds ande kommer oss till del och flödar ut i våra möten med våra vänner och grannar som vi har i vardagen. För det är där någonstans i vardagen som Guds rike ska gå vidare, som det ska gräva sig ner under. Och det är ju egentligen omöjligt, tycker jag. Människor är ju inte intresserade. Ja, men vi kan stanna och prata. Jo, men absolut, det upplever jag också på mina hundpromenader. Att man får såna här tillfällen. Men jag tror att jag vill liksom söka under det här beroendet, så vi kommer förbi det där komplexa tankemönstret där man har egentligen ganska starka väggar runt omkring sig. Jag kan se i den här texten att när jag tänkt på det här att möta människor och samtala och känna det här behovet av att få se att man kommer in till hjärtats inre processer, så är det någonting också om när vi talar om själavård, så drar det sig lite åt det hållet. Jag tänker inte i första hand evangelisation, utan jag tänker av det här mötet, det här samtalet som blev till en omsorg, som blev till en öppenhet, som blev till en han kanske har något att säga. Jag tänker också på det själavårdande samtalet, och jag tänker det skulle förvåna mig om Gud i den här församlingen inte hade gett ett antal människor som har det här i sina hjärtan, som drar sig åt samtalet, omsorgen, själavården. Och jag skulle vilja rikta mig först i min tanke till dig som är lite äldre. Var den gränsen går, det vet vi inte. Men du som har kommit och varit med ett tag på vandringen i livet. Du ser det nog inte som själavårdare alls på något sätt. Men jag tror att Gud Fadern i sin kärlek idag ber dig omvärdera dina erfarenheter. För de är dyrbara för mig. Och det finns människor som väntar på att du ska ge dem vidare. Genom närheten, samtalet och dela vad Gud har gjort i ditt liv. Genom sorger och besvär. Du som är till åren kommen och känner du har livet ligger bakom. Nej, Gud ber dig omvärdera dina erfarenheter och se att de är dyrbara pärlor inför Guds ansikte. Dyrbarheter som du ska välja när du ger vidare, men som du ska våga ge vidare. Och jag skulle vilja också, jag tror att det finns säkert några här som bär en kallelse till själavård. Hjärtats inre processer. Du orkar med det. Du kallar det inte kallelse. Nej, det skulle du inte göra. Men det är likväl en kallelse. För du vet att där hör jag hemma. I det samtalet hör jag hemma. Och jag skulle vilja att du bejakar det idag. Och säger tack Jesus. Led mig dag för dag. Gud har rustat dig. Att kunna vara närvarande i prövningarnas, frustrationernas, smärtans, lidats samtal och bära dem. Komplexa situationer kanske. Men du vet och tar emot och ger dem vidare. Och Gud har genom sin ande rustat dig till att möta det. Och tilltalet gäller oss alla att beroendet av den heliga ande i vår vardag. Så viktigt och så inbjudande från Fadern. Vi lever i en komplex värld och vi behövs i den världen. Vi ska strax avsluta och jag vill bara påminna att också idag så finns böneplatsen öppen för dig som vill ha en omsorgens förbön. Men jag vill summera och säga, vi lever i en splittrad, trasig, mörk värld och det kommer lätt över oss. Det behövs inte så mycket förrän vi påminns om att konflikterna och krigen och stridslinjerna går också inom oss. Och det gör oss lätt modlösa. Mer än någonsin tror jag att vi behöver se hur underbart Gud har skapat oss. Komplext och underbart. Inte krångligt och underbart utan underbart och komplext. För när ett ord är på din tunga, se så känner Herren det. Och han är förtrogen med alla dina vägar och sätt. Och han älskar dig. Från hans hjärta flödar du och är du skapad. Så mer än någonsin behöver vi bön. Herre, i denna komplexa värld, uppfyll mig med helig ande. Uppfyll mig, rusta mig, rusta oss som församling. Visa oss var vägen går. Och jag tänker att den bönen behöver jag leva för min egen skull. Men också för andra människors skull. För att de ska få vara med om att det finns en Kristus. Han är inte i gruvan. Han är inte bara en bild. Han är vandrande mitt ibland oss. Och han går med dig fram. Jag ska avsluta. Men ja, det är som en bön för mig. Men det är en dikt. Om du vill så får du göra det till din bön. Och ta emot den som en bön. Den heter Tillkomme ditt rike, skriven av Eva Magnusson. Överallt där ett prisma blänker till ser du en glimt av Guds rike på jorden. Gud har gett åt alla sina barn en låda med färg och penslar av olika storlek. Så mitt barn, ta din färg och gå. Jag har gett dig allt vad du behöver för att måla en regnbåge var du än är i mörkret på jorden. Amen.